till akurensisain järnbrukets V till akurensisain ner. Bildandet av järnbruket svänger ägde rum en småregnig men ljummen vårdag, närmare bestämt 1987-04-12. Platsen var Njuggeströms gistna bygdegård. Parkeringsplatsen var nästan full. Inget i bygdegården var det fullt sjå och ett väldigt liv. Man trängdes och stojade. Skälmska ögonkast och spjuberaktiga leenden avlöste varandra. Det var sannerligen ovanligt hög stämning. När så initiativtagaren själv hoppade upp på podiet fylldes luften av förväntansfullt sorl. Den bar fram en smältig hjälp på vilken man hade ingraverat en speciell symbol. Vid åsynen av denna symbol steg stämningen, om möjligt ännu mer kära vänner. Han gjorde en gest med händerna. Jag tror att jag knappast behöver förklara varför vi är här idag. Jubel, låt mig bara konstatera att det är en enorm uppslutning. Jättekul, verkligen, enormt kul. Vi kommer att börja med att inviga den här smältgrejen. Ni vet ju alla hur det går när man ska inviga en sådan. Man tror att det är lätt, men så fort man kommer nära så råkar man ha kull och bäcket och någon bränner sig. Skrat, smältgrejen är fylld med punch och ni ska alla döpas med en skopa varm punch. Samma punch ska rinna över golvet här inne så att hela huset höljs i punch och molkomien. Ta för er. Här ska döpas först till kvarn får först punch. Jojo folket trängdes kring delen, punchen stänkte och sölade ner, men om det var en värdig invinning av intresse för en ingen kunde en sådan sak lätt förbises. Punkt efter punchskålet ställde man sig på köp för att hämta varmkorv. Einar i Flisbacken stod för koket och hans fru delade ut servetter. Korvorna var ganska korta och såg inte så goda ut, men det bekymrade inte de hungriga och entusiastiska nyblivna föreningsmedlemmarna. Punkt efter korvetandet inleddes det konstituerande årsmötet. Alla tog ivrigt del av årsmöteshandlingarna, som kopierats upp med en gammal stencileringsapparat, som stod i bygdegården. Knut tog till orda och redogjorde för syftet med den nya föreningen. Vi ska öppna ett museum och ett diskotek för ungdomar så att de känner att det är deras bygdegård också. Och så ska vi dela ut mos och berätta om järnbruket för de alla såg ut som om det var tidernas idé. Hurra utropade någon spontant. Alla tävlade om att få betala in mest i stöd för att kunna skrodera om sin betalningsvilja. Kassaren såg nöjd ut. Mötet fortsatte med dyster samarbetsvilja från paragrafet till dagordningens sista punkt. När det så blev dags att bryta upp var stämningen, om möjligt ännu mer uppsluppen, nästan hysterisk. Man vevade och svängde med armar och dunkade varandra i ryggar och rufsade varandra i håret. Till sist pustade man kollektivt ut i en lycklig suck och hämtade sina kappor. Utanför öste regnet ner. Men vad gjorde det när man hade grundat järnbruket Svenner 12 år senare var föreningen av en helt annan karaktär. Smältrejeln hade rostat och byggde gården nedbrunnen. Äckleda kåpor och lurviga månbåts klev medlemmarna omkring i markerna, asocialt humande och svängandes någon slags kopparurnor fyllda med något som ryckte och inte luktade särskilt gott. Deras syfte var rocklott. Hur kunde det bli så här? En intervju med en avhoppare ger vid handen att det hela började gå lite snett kring 1990 när Nevage började komma på tapeten. Från att ha varit ett vanligt mindre brukssamhälle med en nedlagd konsumbutik och en busshållplats, som inte sett en buss på flera år, övergick Njuggeström sakta men säkert till en ockult offerplats och hemvist för vindrivna shamaner och skumma kristallförsäljare med fjädrar i bröstfickan. Det var i mångt och mycket en förändring, som många uppskattade. Förut hade livet mest gått ut på att sörpla grumligt kaffe och vattna pelagonerna, någon gång avbrutet av bingokvällar i hembygdsgården. Nu var det mer spännande, om en lite över gränsen ibland. Just nu var det shamandans i ett gammalt dagbrott cirka 2,5 km från centrum. Många hade tagit med sig ett trasigt paraply för att mota bort triandar, som antagligen skulle poppa upp. Andra hade vidtagit andra typer av säkerhetsåtgärder, som att medtaga 7 silveramuletter eller blodpudding från en i olika ICA-butiker i Bergslagen. Shamandansen var oftast koreograferad av Alrik Gunnarsson, som var gymnastiklärare i det närmast liggande municipalsamhället och som var något av en sökare till naturen. Nu stod han ivrigt gestikulerande med ett paraply i handen och skrek och sammanhängande direktiv till de märkligt placerade och ännu märkligare utstyrda efter järnverksarbetare som samlats i dagbrottet. Musiken vreds på och av hela tiden, vilket vållade huvudvärk som fick botas med aromatiska oljor, vilka lyckligtvis såldes i närheten. Regnbågshälling var också populärt. Även om nederbörden i området inte var så riklig så det störde, kunde man uppbringa regnbågar på artificiell väg med hjälp av prismor och ett gammalt akvarium. Även trädgårdsslangar och starka lampor var till hjälp. Många var det som kunde bli fria från allsköns krämpor blott genom att stirra glosakt på den lilla projicerade miniringbågen som dallrade på hårduken. En statlig utredning varnade för delfinljud i samband med upprepade helingssessioner. Detta fick enligt dem följder så, som tinnitus, surappstöttningar och fet hy. Detta var, menade författarna till den aktivitets nackdel. Men ortsbefolkningen tog inte så hårt på dylika varningsord. Man fortsatte gladligt med heling och delfinsång, fast det är sant att vissa personer drog öronen åt sig. En sådan var gamle Hjalmar Brunflock, han var skeptisk till sinnet och dessutom elak och dum. Otaliga gånger hade han hört sin knutna näve mot diverse enligt honom förkastliga tonårsfasoner och allmänhetens okunskap. Just delfinmusik hyste han agg emot, gamla stänkakor var vida bättre hävdade han med eftertryck. Ingen ville lyssna. Detta var inte ovanligt. Han hade gjort sig ovän med de flesta i bygden. Undantaget utgjorde Krutema, som var för dum för att förstå hans gliringar och orättfärdiga påhopp. Med gapande mun stod hon där, som hon sökte imitera en fågelholk, men några stekta sparvar kom sannerligen inte flygande sin i munnen på henne, inte. Tvärtom hon förblev fattig, som en kyrkutter, men var inte ledsen för det. Hon var ledsen av andra orsaker. Som att hon inte kunde gå PGA:s rullna fötter, och att hennes kanariefågel hade hackat ut ögonen på sig själv. Herregud tänkte hon ibland punkt andra aktiviteter var bannlista. Andligheten gick för allt. En del hade till och med slutat se på tv, ja, så långt hade alltså folk gått för att kunna förkovra sig. Man såg nyandligheten som bygdens räddning, vilket skulle visa sig ödesdiet. Torsdagen den 3 januari 2001 fick Nils-Åke i grannhyddan se en brinnande majstång som någon tuttat fyr på. Aj, 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 skrek han, onekligen välfunnet, och gränslade sin flackmoppe, vad annars? Snabbt men inte särskilt graciöst. Med en korvmacka i munnen och knutna skosnören körde han i full fart mot den brinnande majstången. Varför han gjorde så var oklart. Och förblev oklart, eftersom han faktiskt omkom då majstångens förvånande angrepp på mannen orsakade akut hjärnblödning. En vild flora av rykten spreds om det att okontrollerad kristallhelling låg bakom att allt var en konspiration av några mäktiga svartkonstnärer från Skinnskatteberg. Mycket riktigt, så var fallet. Skinnskatteberg hade faktiskt också inlett en okkult process, men kommit av sig halvvägs. Endast några extremkufar hade fastnat för det rörande tjafset, som ett flertal hade avfärdat, som tjafs med prefixet ande. I Engeld hade några alltså verkligen gått ner sig till botten av det spiritistiska träsket. Det var shamaner och panflöjtar, kristaller och billig tandkräm. Tandkrämen var ett lite udda inslag, men var mycket populärt. Den gav åt den en personlig prägel i det så annars likriktade nedvagemiljöerna. Eftersom ingen riktigt visste hur tandkrämen tillverkades ansågs den mystisk. Att göra ansiktsmålningar med den liknades vid ett sakrament, att äta den var inte tillåtet. Då kunde de mest förskräckliga händelser bliva sanna, feber, täx. Nå mina kära små vänner. Då sitter vi här med våra tvättade halsar. Från norr till söder. Vad enda in i bänken ska vi ta oss till? Svårt ansatta, som vi var bestämde vi oss för att fly. Men nu då jag vet Sakurre lustig. Jag med Sakurre träd men inte jag, Sakurre svag. Dra åt helvete, jag är slut. Eller något.